En podcast från Aftonbladet.
Vi går igenom alla snackisarna från kungens 80-årsdag, som Sofias hatt och vad var kronprins Håkon egentligen på förmiddagen, Victorias tal såklart och så det stora kungliga fotot.
Och Marius Borg-Höjby, han vill släppas från häktet.
Och en man har gripits för att ha planerat att döda de holländska prinsessorna.
Det här är podden Kungligt, jag heter Jenny Alexandersson.
Och jag heter Maria Bjaring. Hallå Jenny, nu är vi tillbaka.
God morgon, ja, vilken god morgon. Festlig helg vi har haft.
Nej, men alltså,
inte helgvecka får vi säga.
Absolut. Alltså, ska vi bara nämna lite kort hur det var?
Jobb från morgon till sen kväll, men så otroligt roligt. Jag rattar ju runt på slottet och du rattar runt på redaktionen.
Men det tog ju inte slut där, för sen så skulle vi medverka till TV4 Nyhetsmorgon på morgonen.
Mm.
Och då, ibland så händer det så att man gör olika nyhetsvärderingar och de, vi blev upgradade kanske man ska säga. Vi skulle vara med tidigare än vad som var på förhand planerat.
Ja.
Och sen så var man ju tvungen att invänta, i alla fall jag invänta tonåringar på Valborgs natten.
Ja.
Så jag kan säga någonstans här, kring lunch första maj, men då tänkte jag att jag var lite trött då, men då tänkte jag verkligen tanke så här, klarar de här lite ålderdomliga kungligheterna detta? För de hade ju säkert någon lunch och lite så på avslutan på fredagen. Då ska baske mig jag göra det också. Och bra gick det.
Ja, jättekul. Ja,
det var väldigt, väldigt härligt. Och vi har ju ytterligare en sån dag, i alla fall en liknande. Den kan ju bli lite annorlunda men ändå. Det är ju kungaparets 50-årsjubileum som gifta.
Ja, 13 juni. Ja. Och då ses vi ju på aftonbladet.se såklart med stor bevakning, men också då i TV4 dagen efter på morgonen.
Skulle vi inte vara där samma dag? Jag har skrivit fel kalender.
Ja, men det är min förvirring. Vart så mycket nu? Samma dag.
Det är det, eller hur?
Samma dag. Vi startar dagen i TV4.
Vi kan avsäga lite så det finns få människor som är så skärpta när det väl gäller som Jenny. Men det finns också en sak att jag måste hålla lite koll på hennes kalender. För jag är en Excel-arksmänniska när det kommer till kalendarium. Jag vet inte varför. Jag är så rädd att missa något.
Ja, men du har dunderkoll. Jag är så förvirrad av och till.
Ja, bara sen är du så där extremt skärpt när det är väl som nu.
Ja.
När det är dags att till exempel bli in podden.
Ja, det är tack och lov då.
Ja, tack och lov. Jag gösses Amalia. Okej, vi ska säga så här också. Vi brukar ju göra det till er kära lyssnare. Det är onsdag 6 maj idag och klockan är 9:15. Så ni vet var vi befinner oss i tidsspannet. Och vi har en hel del frågor. Ska vi säga. Vi har med några idag som är kopplade till det vi ska prata om. Men vi har också fått väldigt många frågor och vi kommer att besvara dem i ett kommande frågeavsnitt. För vi får ju också säga, varför svarar ni inte på min fråga? Har ni glömt mig? Absolut inte.
Mm.
På tal om att vara Excel-människa. Jag liksom noterar allt.
Ja, och vi sparar alla frågor. Så någon gång så kommer det svar.
Inom kort framtid.
Inom kort.
Okej. Idag så ska vi börja i Norge. Jag tänkte igen att vi ska börja med att prata om Marius Borg-Höjby, för det var ju ett tag sedan. Efter då den här 7 veckor långa rättegångsförhandlingen i februari och mars så yrkade åklagaren på 7 år och 7 månader i fängelse för då Marius Borg-Höjby. Han har ju sedan dess, han sitter ju i häktet också.
Mm. Ja, och idag då så ska han återigen infinna sig i Oslo tingsrätt. Det är en kort domstolsförhandling som har planerats där frågan då är om häktningen ska fortsätta i fängelset eller flyttas hem till Skaugum och då kommer Marius bära en fotlänk som elektronisk kontroll.
En sån här så kallad fotboja.
Ja, det är det heter. Fotboja heter det.
Mm.
Du ser, min förvirring kvarstår.
Nej, absolut inte. Jag tror att lyssnarna förstår vad vi menar.
Ja. Men Marius har ju suttit häktad då sedan rättegången. Han har minimal kontakt med omvärlden och det är ju så det funkar. Men nu ska han då åter in i tingsrätten för att få veta då var ska han avtjäna sin tid helt enkelt.
Mm.
Är det häktet eller är det hemma på Skaugum?
Mm. Fram tills då domen förkunnas och därefter vi tar ju då ett eventuellt ett dombeslut med en potentiell påföljd. Som det.
Ja, och det säger de ju ska komma i början på juni.
Precis. Det har då gått 6 veckor sedan den här rättegångsförhandlingen avslutades, och han har ju då suttit i häktet sedan dess. Och det har han gjort för att då man har gjort då en bedömning att det finns en risk för återfall i brott. Och skulle han få flytta hem till Skaugum med en sån här då fotboja, då skulle han ändå få tillgång till mobiltelefon och dator och resten av omvärlden i praktisk mening. Och det här är något som advokat Mette Yvonne Larsen, som företräder Frognerkvinnan, är tydlig med vad hennes klient och befarar om så skulle bli. Min klient befarar att en fotboja gör att svaranden kan kontakta henne, vilket vore oönskat och stressande. Och det har hon sagt till då norska Aftenposten.
Ja, det är ju klurigt där, för Marius har ju tidigare faktiskt brutit mot det här besöksförbudet som han har haft mot Frognerkvinnan. Och nu behöver ju då försvarsadvokaterna svara på vad är det som har förändrats vad gäller den här riskbedömningen. Och försvarsadvokat René Ibsen, hon säger till Norska Se och Hör så här: att avtjäna tid med elektronisk övervakning, det innebär att han lever ett något mer normalt liv. Idag avtjänar han ett, så säger hon då, skyddat straff. Jag vet inte riktigt vad översättningen till det är på svenska riktigt, men okej. Han avtjänar ett skyddat straff, vilket innebär att han inte har någon kontakt med andra fångar, utan bara fängelseanställda och de som står på hans besökslista, och de kommer då inom vissa besökstider.
Mm. Och enligt uppgifter till VG så har Marius nyligen fått ett nytt hyreskontrakt på det hus där han tidigare bodde på Skaugum, då på ägarna där, det är ett stenkast ifrån Mette Marius och Håkons privata bostad. Och det skulle då innebära att han skulle få sitta av resterande häktningstiden med fotboja och då vara i den byggnaden, i den fastigheten.
Ja, och det är ju det där lilla röda huset som man ser på flygbilderna över Skaugum. Och det var ju så att Marius hade ju ett hyreskontrakt på en lägenhet faktiskt inne då i ett fashionabelt område inne i Oslo. Och det var ju innan han häktades. Men den här lägenheten är uppsagd sedan en tid tillbaka, så att det är ju just det lilla röda huset som gäller i så fall.
Och enligt att Se och Hör vad de har erfarit så kommer Marius genom då sina advokater idag, för det här ska då ske idag, att hävda att den nuvarande fängelsesituationen är mycket psykiskt påfrestande. Att han har med tiden uttryckt att vardagen präglas av mycket isolering och i stort sett ingen kontakt med andra då, i det här fallet personer som också sitter häktade.
Ja, visst heter det att man sitter häktad med restriktioner. Jag tror att det är det som då på norska blir skyddat. Mm. Men han har restriktioner. Och den senaste informationen då som Se och Hör har publicerat, det tyder ju då på att Marius hälsotillstånd de senaste månaderna, det kommer bli en diskussion kring det i rätten då idag.
Mm. Så vi får se vad som sker där idag. Det hade ju varit härligt om man kunde beskriva det här och nu. Men som sagt, med tanke på vad jag nämnde innan, vad klockan är, så är det någonting som ska ske idag. Så ni får väl hålla utkik sen på aftonbladet.se och se hur det gick under dagen. Nu så ska vi gå till Nederländerna. Det här är en makaber historia. En man har gripits för att ha planerat att döda de holländska prinsessorna Katarina Amalia och Alexia i ett blodbad.
Det är helt sjukt.
Nej, men alltså, det här är så knäppt. Ja, det är makabert. En 33-årig man har gripits, och Katarina Amalia, som är då nästa tronarvinge, och Alexia är då, de två äldsta döttrarna till kung Wilhelm Alexander och drottning Maxima av Nederländerna. På riktigt, det här är så sjukt och jäkla obehagligt.
Mannen greps i Haag i februari, och man ska ha hittat 2 yxor graverade med orden Alexia, Mossad, och nazisthälsningen Sieg Heil. Och enligt nederländska myndigheter så hade han även en handskriven lapp med orden Amalia, Alexia och blodbad när han grev. Så det, vilken jäkla mardröm. Mm. Och vad som är motivet då för den här mannen, det är ju än så länge oklart. Men i måndags så hölls då ett första förhör i rätten.
Men Jenny, det här är ju, jag minns, vi har pratat om specifikt då Katarina Amalia innan. För det här är ju inte första gången som det har funnits en stor oro för henne och hennes säkerhet. För år 2022 misstänkte polisen att, och då handlade det om en utländsk maffiagrupp baserad i Nederländerna som hade som mål att kidnappa henne. Vid den här tiden hade hon knappt påbörjat sina studier i Amsterdam innan hon då beordrades av polisen att lämna universitetet och återvände hem till det kungliga residenset i Haag. Alltså,
nej, det var fruktansvärt.
Ja, men det här har ju vi pratat om i tidigare avsnitt.
Ja, jo, men det har vi. Det framfördes ju dödshot, allvarliga dödshot mot henne då också. Och sen är det ju så, första gången man flyttar hemifrån, äntligen får man lite frihet, speciellt för henne då som tronarvinge. Så tar det slut då på det här chockartade sättet. Och det framkom senare att Katarina Mali, hon flyttade till Madrid på grund av säkerhetshoten. Och hon var ju där, om jag minns rätt, så var det nästan 2 år innan hon återvände hem då till Nederländerna. Och nu har ju hon och hennes syskon med såklart då, det är ju en enorm säkerhetsapparat kring familjen.
Mm.
Så jag, Katarina Mali, har verkligen inte haft det lätt att tampas med allt
nej,
det här.
Och jag kommer ihåg när vi pratade om det sist, jag minns inte, men det var ganska bra tag sedan. Jag kände inte riktigt till historien om henne och blev så himla överraskad. För det som har varit så mycket runt omkring henne, för det var ju också så, visst hon har ju tidigare utsatts även för det här med digitala övergrepp och deepfake-videos. Och då handlar det om intima pornografiska sexfilmer, och nederländska myndigheter och FBI då arbetade det tysta och lyckades då stänga ner en webbplats i Kanada som spridit filmerna. Och det var ju som så, som ni säkert förstår, men bara för att förtydliga, att i de här filmerna så hade ju då man AI-manipulerat ansiktet så det skulle se ut som att det var hon som genomförde de här grejerna som man såg på videon.
Mm. Ja, ja, och det här blir ju vanligare och vanligare, speciellt för kungligheter och kändisar överlag. Även privatpersoner drabbas ju av detta. Det är bedrövligt och det är sjukt, sjukt otrevligt för den som drabbas.
Och det som är otrevligt i sammanhanget är också att de här AI-genererade filmerna blir ju faktiskt lite, lite bättre hela tiden.
Mm.
Men det är klart, man får ju använda sitt sunda förnuft och vara otroligt källkritisk och så. Ja, jag hoppas verkligen det går bra med Katarina Amali och den historien. Vi ska ta en kort paus nu. Efter det så ska vi ta upp snackisar efter kungens 80-årsfirande. Alltså Sofias hatt, folk pratar fortfarande om den. Det kungliga fotot, det var helt spektakulärt och pampigt. Och sen har vi tagit reda på vad kronprins Håkon var under förmiddagens punkter, bland annat Tedeum där i Slottskyrkan. Men vi har fått in enormt mycket frågor om det thailändska kungaparet, och Jenny ska besvara flera av dem. Podden Kungligt är strax tillbaka. All right, vi ska ta och gå igenom snackisarna efter då den stora dagen i torsdags, kungens åttaårsfirande. Det var, ni vet ju, det var ju kungligheter och det var pomp och ståt och militärparader och glitter och körsång. Vi ska börja lite kronologisk ordning igen nu, så vi reder ut detta. Prinsessan Sofias hatt på tacksägelsegudstjänsten.
Mm, det startade direkt.
Ja, det gjorde det verkligen.
Prinsessa Sofia, hon hade på sig en jättesöt himmelsblå hatt, men reaktionerna kom pronto. Den här hatten liknar nämligen Melania Trumps hatt som hon bar när Donald Trump svors in som president. Och jag vet inte om ni minns den, men Melanias hatt var väldigt låg, liksom att brättet dolde
och
hennes ögon.
Den var lite
ögon.
Mer platt själva, den här vingen eller på hatten.
Ja,
eller man ska
den var spikrak,
hård,
som flinta.
Ja, verkligen.
Och den gick långt ner över ansiktet, man såg ju inte hennes ögon.
Mm. Men det gjorde ju inte Sofia. Sofia så var ju lite mer mjuk, men det var ju väldigt många som då i livechatten där som jag höll på Aftonbladet, att de undrade, ser hon något? Varför har hon en sådan? Försöker hon dölja något? Det blev en sån livad diskussion.
Ja, men sen ska man ju komma ihåg att alla kläder, smycken och hattar, de är ju väl genomtänkta och planerade långt i förväg. Och skälet till att hon bar den här hatten, det vet vi ju inte, men den var väldigt ögonfallande. Den stack ut. Jag gillade i sig det. Jag tyckte den var lekfull. Det var liksom en showstopper. Men ja, den fick ju alla att tänka på Melania Trump, så var det ju. Men det var ju, det är ett personligt val. Och jag lade faktiskt märke till att just under Tedeum var den ju väldigt låg. Men att hon sen senare på dagen faktiskt hade, vad heter det, satt hatten lite, lite högre upp så att ögonen syntes.
Och jag har ju verkligen letat vem som har designat den här hatten. För jag tänkte att jag skulle ringa upp personen och fråga. Så här, är det meningen att man ska ha, eller ska det vara högre upp? Jag har inte hittat det, så nu har jag bestämt mig för att jag ska ringa hovet efter vi är klara här.
Ja, och är det någon som lyssnar som vet vem som har designat den, så hör av er. kungligt@aftonbladet.se.
Ja.
Men jag måste också nämna, Victoria hade ju uniform på sig i början av dagen. Under gudstjänsten och sen firandet på borggården. Det pratades det ju också om. Men det var inte första gången hon bar uniform i sådana sammanhang, det var det ju inte. Men skälet är ju lite mer uppenbart. Hon genomgår en militärutbildning Och den uniformen signalerar ju även att hon är den kommande statschefen.
Alltså det togs ju bilder på henne där på borggården som vår kollega, fotograf Lotte Fernvall tog, som var ju helt otrolig. Alltså hon ser ju så... Det känns som att jag skulle kunna överlämna... Nej, jag vet inte. Jag får inte dra
rikets säkerhet.
Nej, men det är häftigt. Och det som jag tyckte var så himla ballt med det där också, att den punkten som var efter var ju den här lunchen i stadshuset. Och då hade hon ju bytt om och kom ju elegant som attans. Ja, det var faktiskt häftigt att de hade gjort det på det viset.
Men jag måste säga det, vissa kvinnor passar svinbra i uniform. Kronprinsessan gör det. Det är någonting med hennes hållning och rubbet.
Jag tror den är skarpa också.
Liksom. Skarpa drag.
Ja.
Men för jag vet också ett par av Victorias adjutanter är också sådana kvinnor som passar superbra i uniform. Det blir någon pondus där som mycket är väldigt pondus. Förtroendeingivande.
Mycket pondus. Okej, en annan snackis var ju också den stora frågan. Var är kronprins Håkon? Jag fick så mycket frågor. Det gällde då också på förmiddagen under Tideum, den här tacksägelsegudstjänsten. Att kung Harald och drottning Sonja inte var där kanske inte var så svårt att tänka sig. För det var ju en väldigt, väldigt lång dag och de har en aktningsvärd ålder. Men frågan var, vad var kronprins Håkon? Och det var ju många som tänkte sig att det skulle ha på något vis med hela den här historien med Mette-Marit och allt som hände i norska kungahuset. Spekulationerna var så vilda ett tag där. Hade det ett samband, tror du?
Nej, alltså det var förvirrande för många. Det var jättemånga som undrade. För det var ju kunglighet efter kunglighet som kom promenerandes på borggården och så tog de plats då på det här specialbyggda podiet på yttre borggården. Men inte en skymt av norska kungaparet och inte heller kronprinsen. Och jag fick ganska snabbt svar från hovet då när vi stod där på borggården att norska familjer skulle ansluta senare helt enkelt. Men när det gäller kronprins Håkon så var han enligt norska hovet på möte med statsråd i Oslo. Och i vanliga fall så är det ju kung Harald som håller de mötena. Men eftersom han var i Stockholm, ja, då fick Håkon ta det här veckobaserade mötet. För barnen är ju utomlands, Ingrid Alexandra, och hon kan ju inte heller hoppa in och ta det där.
Ja, så det fick sig i alla fall en naturlig förklaring. Han gjorde helt enkelt sin plikt i Norge och kom sen till Stockholm. Och vi såg honom, inte bara på festligheterna, utan han, alltså detta, ja, det är som en trend det här. Han var ute på en liten joggingrunda, löprunda med Fredrik den 10:e av Danmark.
Ja, men det överraskade många att de klev ut i shorts och t-shirt och då skulle börja löpträna längs Skeppsbron och så vidare. Och det var väl tur. Båda kungaskeppen låg ankrade vid Skeppsbron. Goda grannar, Danmark och Norge. Hur långt de sprang vet jag inte. Men Fredrik, han är ju en jättevan maratonlöpare. Han har ju också det här Royal Run i Danmark.
Precis.
Så han är ju supertränad. Jag tror att Håkon fick ligga i lite.
Jag tror det också. Han var lite bakslarsarna. Jag tror att jag vet hur hon sprang. Att man springer bort mot Kungsträdgården och sen Grand Hotel, förbi Nationalmuseet och vidare ut över bron Skeppsholmen.
Ja.
Och så Skeppsholmen runt. Det är inte långt, men det är en jättetrevlig väg längs vattnet.
Och grusväg. Lite backigt. Den första backen där är inte rolig.
Okej. Fast man springer liksom på längs med vattnet, inte den där backiga.
Inte upp liksom.
Nej. Och sen då tillbaka. Och då började jag klura på så här, hur långt kan det vara? Det är inte långt. När jag har sprungit där runt Skeppsholmen, kan det vara 2 kanske max? Alltså det är inte längre, men sen ska man då tillbaka. Så vi säger då 4.
Perfekt.
Men det är ändå en...
Bra start på morgonen.
Ja, men precis. Det var roligt. Och det där, jag säger det har blivit en grej det där, för även statsminister Ulf Kristersson och Finlands president Alexander Stubb, de är ute och springer när de träffas, och tydligen så gjorde de även det vid det här tillfället.
Och där undrar jag, vem är bäst av dem? Vem är mest tränad? För man... Vi vet ju att Kristersson har ju lagt hundratusentals kronor på nytt gym, både på Sagerska och Hakon Bacon. Han verkar ju löpträna en hel del. Men Alexander Stubb, som är lite min favorit, han ligger nog i som fasen också, tror jag.
Ja, jag tror att jag chansar på Stubb.
Ja,
det gör jag.
Jag håller på det.
Men just det här med att de offentligt springer med deras vakter när de träffas och så. Man vill ju också signalera... tror jag, hälsa och...
och vitalitet och styrka. Men
exakt, exakt. Okej, vi går vidare till snackisarna. Talen, det var ju fantastiska tal vi fick höra under galamiddagen. Och tal kan ju ibland vara sådär, ni känner ju säkert igen det, de kan ju vara formella och ibland även lite, man kan känna lite distanserade i meningen att det är sådär ett tal man måste hålla eller borde ska göra enligt formalia eller vett och etikett, och sen så finns det ju andra tal som verkligen berör, som gör att man upplever talen på nästan en djupare nivå. Vi ska lyssna på två klipp. Det första är från kronprinsessans tal. Hon talade om de långa linjerna, om lite sådär hur hon hör sin pappas röst inom sig, men att hon också går sin egen väg.
När vi var barn så visste vi att bara vi tog rygg på dig så skulle vi komma rätt. Nu är jag på en plats i livet som jag tror att många i min ålder kan känna igen sig i. Där man inte alltid går i sina föräldrars fotspår rent fysiskt, men ändå alltid har dem med sig.
Maria Bjaring, det här var ett...
Oj, på tal om formellt nu, vad ska du...
Det här är ett lysande tal. Man kunde också se under tv-sändningen att Carl Philip, han blev berörd av sin systers tal. Hon är otrolig på att hålla tal. Hon har rätt betoning, hon artikulerar, hon kan använda pauser på ett snyggt sätt. Och så jäkla genomtänkta. Jag tror ju att mycket av det hon gör när det gäller talskrivande är hennes eget. Jag skulle också vilja veta vem mer sitter och petar i hennes tal, för det är ju vilket team de är i så fall.
Kan inte du ta reda på det?
Ja, jag måste försöka fråga. Ofta vill de inte avslöja det, men jag ska se om jag kan snoka lite. Men det som är det intressanta med det här tycker jag, precis som du nämnde, att hon pratar mycket om hur hennes pappa visar vägen. Men att han ibland av och till varit kärv och så vidare, nämner hon. Men att hans ord hänger kvar. Och att hon nu anammar detta, omedvetet eller medvetet, men att hennes barn också då får höra exakt samma förmaningar. Mm. Det är ju någonting fint det här med från generation till generation.
Mm. Hon sa ju i talet att ni är säkert många som känner igen er. Just, och jag, det var ju som att slå huvudet på spiken. För såklart, jag vet inte, min mammas... lite förmaningar eller såna här saker.
Ja.
Det får ju mina barn höra. Ja. Och min pappa hade alltid en grej när man skulle gå ut på kvällen och göra någonting när man var tonåring, så sa han, ha lagom roligt.
Ja, vad gulligt, och din pappa.
Alltså, att man ska ha roligt, men lagom roligt. Ja. Alltså ta det lite, alltså så. Och det säger jag till mina.
Ja, jag har också en sån mammagrej som sitter kvar i mina tankar, kommer göra det resten av mitt liv. Mer praktiskt lagt. Du har inte diskat klart förrän bänken är avtorkad och skräpet är slängt. Men, nu ska jag då avslöja att...
Bene, det säger Jenny frekvent nu.
Nej, jag gör inte det, för att tyvärr är min lille son inte riktigt där än att han diskar och grejer. Men det kommer komma. Då kanske han får höra samma sak.
Mm, jag tycker det är dags, Jenny. Det gäller att starta i tid, annars är det för sent sen.
Ja.
Okej, sen kom ju drottning Sofias tal. Sist på talaren.
Silvias.
Klipp. Okej, sen så kom ju också drottning Silvia och hennes tal. Sist på talarlistan, då kom orden som jag tror kommer att bli ihågkomna. De kommer att bli klassiska.
Det tror jag med. Hon sa, det finns ett vi, det finns ett då, det finns ett nu. Och vi lyssnar, tycker jag.
När du och jag i vårt gemensamma, viktiga uppdrag, du vet, det där uppdraget... som aldrig pausar, hastigt växla blickar och förtroligt samförstånd. Ja, då vet jag att det som en gång var, alltjämt finns kvar. Ett vi, ett då och ett nu.
Det är så himla fint det här, just att det finns ett vi, det finns ett då, det finns ett nu. Otroligt bra tal. Lugnt och tydligt. Tänkte du också på det att hon var otroligt, alltså ganska långsam när hon höll talet. Mm. Men så trygg i sin röst. Mm. Och det blev ju väldigt känslomässigt. Victoria hade ju tårar i ögonen när hon satt vid bordet.
Absolut.
Av och till fick hon liksom släppa blicken på sin mamma där framme och bara titta ner. Hon var mycket berörd. Det såg ut även som att Carl Philip också var väldigt, väldigt berörd av talet.
Mm. Och det var så, jag låg och tittade på det på datorn på kvällen, för vi skulle ju upp så där vansinnigt tidigt nu i morgon. Och jag var ganska trött efter den dagen, och då blir man lite extra så där.
Extra rörd.
Jag har lite extra, jag vet inte vad.
Känslomässig.
Ja, eller skör. Känslosam. Skör. Nej, jag vet inte vad det var. Ja. Så jag blev jätteberörd av hennes tal.
Mm.
Jag, alltså detta, det finns ett vi. Det finns ett då. Det finns ett nu.
Ja.
Alltså förstår du hur många sådana bröllopstal där man kommer säga?
Ja.
Fast men då kanske man också säger det finns en framtid.
Ja, det tror jag med. Ja, för det lämnade ju drottningen ute från sitt tal. Men både Sofia Steffo som var liksom morgonprogramsankare på Nyhetsmorgon dagen efter, de sa exakt samma sak. Så jag tror att det är en ganska så här bred uppfattning om att de här talen var fantastiska.
Ja, och genuina och äkta och bra. Ja, okej, vi går vidare till snackisarna. Det var ju detta med barnbarnen. De hade ju fått egna såna engångskameror. Nu pratar vi alltså då Carl Philip och Madeleine och Victorias barn.
Ja, det var små kameror. Om mitt spanande öga så grätt så var det såna här Insta. Vad kallar man det? Insta-kameror. Min son hade en sån, han var lite mindre. Som liksom så här pluppar ut en bild med en gång. Man knäpper av och så printar den ut en liten bild.
Du menar
bild.
En gammal helig polaroidkamera?
Ja, men det heter inte så längre, Maria.
Nej, okay. Men det är same, same.
Det är same, same. Men det är så minibilder liksom.
Okay.
Men det var himla kul, tycker jag.
Ja. Men jag måste ändå säga, jag såg ett klipp.
Ja.
Så har du sett det där ett av Carl Philip och Sofias barn? Jag tror att det är den äldste.
Alexander?
Jag tror att det var han. Ja. Skulle fota Madeleine. Har du sett det?
Nej, jag vet inte. Berätta.
Jag måste säga, det kan ju vara så att man vet ju inte vad som händer runt omkring i övrigt. Men jag kan säga att hon uppskattade inte det. Det var inget smile mot kameran.
Nej, okej.
Det har cirkulerat runt på nätet.
Var det när de stod uppe på Lejonbackens terrass där? Jaha, hon hade fokus på annat.
Så kan det vara.
Ja.
Men det var, det var svårt att jobba, fångat objekt kan jag säga.
Ja. Men sen var det lite kul för att Kungahusets Instagramkonto publicerade sen barnens bilder på detta.
Det var man, kul, det kan man gå in och titta på.
Ja.
Ja, och sen så var det ju också prinsessan Estelle. Alltså Jenny, vad säger du? 14 år och går på galamiddag i Sverige för första gången. Hon har ju varit med på någon slags liknande galamiddag, inte riktigt lika stor, i Danmark tror jag.
Men
inte så här stort i Sverige.
Nej, alltså det var Ingrid Alexandras 18-årsdag och sen var hon med också när prins Christian hade något galej. Men det här var ju premiär då i Sverige. Jag säger bara Jesus Christ, superstar. Det här är ju då republikanernas mardröm, både vad gäller kronprinsessan Victoria och prinsessan Estelle. Estelle är en stjärna. Jag blev jätteimponerad. Hon är inte duggblyg. Hon är bara helt självklar i sin offentliga roll. Hon är sig själv. Hon är social, hon är utåtriktad. Nu kommer många superlativ här, men tänka att detta är en 14-åring.
Okay.
Och hon satt ju då vid hedersbordet på kanten, alltså vid kortändan. Så hon hade ingen bordsherre, utan hon satt då där tillsammans med statsministerns fru Birgitta Ed.
Till vänster.
Till vänster. Mm. Stor trygghet, tror jag. Vad jag har förstått det som så är Birgitta Ed, alltså hon har ju träffat Estelle många gånger tidigare, hon är väldigt social hon också, så de två pratade mycket. Men Estelle, hon pratade också mycket med mannen som hon hade på sin högra sida, prins Hubertus av Sachsen-Coburg och Gotha, så han är alltså på kungens mammas sida av släkten. Men han pratade ju inte svenska såklart. Men de såg ut att ha jättemycket att prata om. Och Estelle pratade uppenbarligen engelska, det kunde man liksom se. När jag var 14 år, jag hade inte vågat sitta och konversera på det viset så lätt och ledigt.
Men Jenny,
visst, hon är ju tränad.
Ja, hon går ju drottningsskolan, som vi brukar kalla det. Och hon är ju ändå van. Plus att det är väl så att hon, har inte hon en engelskspråkig... Man kan ju inte säga nanny om någon som är 14 år.
Nej, men barnflicka, det kan man nog säga. Liksom. Jo, men det har hon ju haft i många år.
Ja, precis. Hon har haft många år.
Ja, så hon är ju flytande på engelska på det viset. Och jag kan tänka att det var ett jäkla bra drag av Victoria Daniel att vara förutseende och anställa då en engelsktalande nanny.
Men pratade inte vi om det någon gång back in the days i kunglig tv? Alltså när Estelle var mycket mindre, därför vi hade snokat reda på någon arbetsannons i någon specifik sån här agency i London.
Ja,
kommer
det
du
var...
inte ihåg det?
Den sajten heter Eden, alltså Eden.
Gud, att du kommer ihåg detta.
Ja, men det var sån stor snackis då. Därför att då hade man satt in en annons där man då sökte en barnflicka till ett... ja, de skrev ju inte kungligt par eller kunglig familj, utan de skrev att det var en internationell familj. Men det gick väldigt lätt att utläsa att det här var Victoria och Daniel.
Mm, så var det.
Och då anställde man Katie Millington från Australien. Och det var hösten 2013. Så Estelle var ju ganska liten då, men hon var ju kvar i många år. Och får man då engelskan med sig så tidigt, för så vitt jag förstod det som så pratade inte Katie Millington svenska, utan det var engelska som gällde.
Mm.
Då blir man nog ganska trygg i det.
Jag kommer ihåg när jag fick barn så hade jag den tanken. Att jag skulle blanda och prata lite engelska med barnen, men det gick. Alltså det blev inte så.
Nej, men har man det inte?
Alltså jag kan också bli så här... Till exempel, mina barn har en, eller min äldste har en kompis. Mm. Mamman kom från Kanada, pappan är tysk.
Oh.
Och sen går han ju då, eller, så att han har ju då fått engelska, tyska och svenska. Och
vilken jag fördel.
Så här, nej men alltså det är, att få det bara gratis, ja. Eller gratis, men ändå få det med sig, det är ju...
Men det är ju också så här, det finns ett fönster i barns utveckling. Och det här säger jag bara liksom out in the blue nu liksom. Och det är runt 2-årsåldern där de är så extremt mottagliga för språk. För jag vet, min son, han kollade ju på så här engelska barnvisor och sånt på tv när han var liten.
Mm.
Så rätt vad det är så står han i köket och räknar ärtor, 2 år gammal. 1, 2, 3, 4. Så det där fönstret är... Jag tror också det Victoria Daniel har tänkt då, att om de börjar med engelskan tidigt,
ja,
med Estelle,
såklart,
så blir hon jättetrygg i det.
Ja, och då kan hon sitta på en galamiddag,
ja,
och samspråka och konversera. Okej, nu kommer vi till det thailändska kungaparet. Det här har jag till och med fått sms från, alltså bekanta om.
Ja.
Alltså det är verkligen, det blev ju en snackis. Framför allt den thailändska kungen. Det här var ju deras första besök i Europa, speciellt i Sverige, sedan då
Vajra Långkorn.
Tack, blev kung. Och han är ju lite kontroversiell och har bland annat utnämnt sin hund till general i hans armé. Alltså bara där. Drottningen heter Sotida. Sotida. Då kommer en fråga från Ann-Kristin. Jag har en fundering kring Thailands kung under middagen i torsdags kväll. Det var ju fantastiskt att få ta del av firandet på tv. Spännande, vackert och intressant. Men jag la märke till att, och då skriver hon inom parentes, antagligen inte bara jag. Drottning Mary hade en något stel och märklig bordskavaljer på vänster sida. Han klappade inte händerna, log inte, och drottning Mary pratade bara med vår kung. För hon hade ju då vår svenska kung till höger och Thailands kung till vänster. Är det så att man har, när man är kung av Thailand så är man så högt uppsatt att det under hans värdighet att låta andra än han själv hyllas? Bara en fundering, kanske jag bara inbillade mig, men av det som framkom i tv var det i alla fall en mycket stel bordsherre. Och det var ju så, Jenny, att drottning Mary, det kunde man ju se då på tv i sändningen, att hon liksom försökte tilltala honom och samtala med honom, men det var bra mycket svårare att konversera till vänster än till höger. Vad säger du till Ann-Kristin och många andra som har funderat kring det?
Ja, vi har fått jättemycket kommentarer om det där.
För han pratar väl engelska?
Ja, men alltså det finns 2 spår i den här frågan. För det första så är ju då Maha Vajra Långkorn, han är en regent med akademisk och militär utbildning både från Storbritannien och Australien. Så ja, han talar engelska och han är familjär liksom med seder och artighet och så från vår del av världen. Och det råder ju samma regler om hövlighet och så vidare i Thailand, så som alla andra länder. Så om hans stelhet kan ha att göra med att han inte tål att andra hamnar i strålkastarljuset? Nej, men så är det inte. Det har inte med det att göra. Men man ska ha med sig att man i Thailand då betraktar landets kung med mycket större vördnad och respekt än i europeiska länder.
Men kan man inte ta seden lite dit man kommer? Alltså jo. Han vet ju om då kanske att det är på ett litet annorlunda sätt. Det har väl säkert han blivit informerad om. Och det, men han har ju varit i Europa tidigare.
Ja. Nu var det första besöket i Europa sedan han blev kung 2016. Mm. Men det har inget med saken att göra egentligen. Men man ska veta att man i Thailand nog betraktar sin kung lite som en halvgud, det har förändrats. Det har varit väldigt mycket kritik mot kungen det sista, som man inte såg mot hans pappa till exempel.
Men tänker du att han är så van vid det på något sätt, hur, att andra förhåller sig på ett annat sätt under en, och det gör att han, vadå, känna, att han inte skulle känna sig bekväm då, eller att han...
Nej, jag tror mer att det handlar om att det finns en tydlig kulturell skillnad. Just det här med, som Ann-Kristin skriver, han klappar inte händerna. Nej, jag tror mer att det kan ha att göra med att som regent i Thailand så, vad vet jag, han kanske inte gör det. Det kanske inte är så att man någonsin ser kungen klappa i händer.
Nej, så kan det ju.
Och även om han är nu i ett annat sammanhang, i ett mer så här europeiskt sammanhang, så sitter väl det här i ryggmärgen.
Mm.
Det, så att jag tror inte att det här är av medveten oartighet på något sätt, utan bara att det är en stor kulturell skillnad.
Mm.
Och som
det är svårt att veta vad som rör sig i hans huvud.
Ja, det är omöjligt att säga. Och om man tittar då på drottning Sutida, så var ju hon mer så animerad, skrattade, pratade.
Hon konverserade ju och verkade ha en väldigt trevlig kväll.
Verkligen. Och där får man tänka att drottning Sutida, hon var ju tidigare livvakt till Thailands kung. Mm-hmm. Hon kommer från liksom försvarsmakten. Hon är inte född kunglig. Mm. Så där kan det ju också finnas en skillnad i hur då Thailands kung, som då liksom fostrades när han var liten bebis, till att vara den han är och ta den här rollen. Mm. Jämfört med henne då. Med en...
det såg ändå lite konstigt ut. Jag tyckte drottning Mary verkligen... Hon försökte. Hon var ju på ett strålande humör.
Ja, och Mary är ju ett S på att konversera. Verkligen. Och vara social. Så jag tror också att det fanns en väl uttänkt plan kring hur man bordsplacerar de här gästerna.
Ja, du tänker så också.
Absolut.
Ja, ja.
Och jag menar, hon är från Australien. Thailands kung har pluggat i Australien. Det finns en tydlig koppling. Hon är...
Ja, de kunde samspråka lite, ja, kanske om de gemensamma nämnarna.
Hon är ett socialt geni. Hon kan liksom lätta upp honom. Jag tror hon gjorde sitt allra bästa.
Mm. Vi har fått in en till fråga gällande dem, eller vi är många, men vi tar en från Jonna. Jag blev förvånad över att det thailändska kungaparet fick en sådan ställning på kungens 80-årsdag. Hur är deras relation egentligen? Och då menar ju hon då kanske liksom svenska kung Carl Gustav i det här fallet, och sen då thailändska kungen.
Ja, det kanske inte är en relation som underhålls dagligen, men det finns en kontakt såklart. Sen är ju det två regenter som har enormt välfyllda kalendrar, så det är inte så att man hörs på det viset.
Så vi tar en fika imorgon.
Nej, men kungaparet har rest till Thailand och varit i Thailand privat. Många gånger de har goda vänner som har hus i Thailand. Så de är där ofta, eller ofta, men de har varit där många gånger. Men sen är det så att man placerar ju regenter efter status, och Mahavira Longkorn får man nog påstå har en hög status som regent även internationellt. Annars brukar man ju tänka att man placerar kungligheter då efter regentår och så vidare.
Mm.
Ja, han var uppenbarligen högt placerad vid hedersbordet.
Ja, det får man verkligen säga. Mm. Okej, vi tar en till snackis. Inte så mycket snackis i Sverige har jag uppfattat, men på utländska sajter. Och det handlar om det här otroligt pampiga fotot i samband med middagen. 45 personer på bilden, jag satt och räknade.
Mm.
Det är kungligheter. Alltså, det är så pampigt den där bilden, Jenny.
Ja, men det är pampigt. Och det jag tycker är roligt med de här officiella bilderna, för att det är också en del av historien. Och man kan i många år senare gå tillbaka och se vem var gäster på det här bröllopet, dopet, festen eller vad det kan vara.
Mm.
Och det här blir väldigt klassiskt så sett, för att nu var det ju taget med tre generationer på bild. Det var ju kungen, det var kronprinsessan och även då prinsessan Estelle fick ju vara med.
Vi har fått in en fråga om den här bilden från Martina. Vad är det som bestämmer var och vem som ska stå på bilden? Alltså hur man positionerar sig på bilden?
Undrar. Ja, det finns en del regler ska jag inte säga, men det finns lite att hålla sig i. Sen har man rörelsefrihet kring hur man vill ha de här bilderna såklart. Men huvudpersonerna eller huvudpersonen placerar man på främsta raden i mitten.
Mm.
Och sedan personens fru eller man då bredvid. Och så placerar man oftast, det är inte alltid så, men oftast placerar man då närmsta familjen i rader ovanför eller runt omkring. Så om kungen står längst fram så ser man ofta Victoria Daniel på raden bakom i närheten. Madeleine med make eller Carl Philip med fru, och de hoppar ännu ett steg upp så att säga.
Mm.
Sen tycker jag mig se, efter de här 25 åren och alla dessa bilder som fladdrar förbi, att man placerar efter kunglig rang och närhet. Den regent som då varit längst på tronen tycker jag mig placeras då närmare och längre fram. Kungapar går före tronarvingar som går före andra prins och prinsesspar. Och de sista då med lägst kunglig status, de står oftast längre bak. Helt enkelt.
Eller i det här fallet, ja precis, lite på kanten kanske ja. Man kan se det här.
Men sen kan det kan vara skillnad när det gäller dop och bröllop. Ja. För då vill man ju ha, då kan det vara svärföräldrar utan kunglig status. Men de står jättenära då, så att det är liksom efter situation.
Det minns jag att man kunde se på bröllopsbilden Victoria Daniel, att Daniels föräldrar då stod ju liksom också, ska man säga, centrum of the picture.
Ja.
Vi tar också ytterligare en snackis som är lite rolig. För på firandet fanns också ett historiskt och ovanligt inslag bland gästerna. Ett av de samkönande paren som anlände till firandet var tyske prinsen Franz von Bayern tillsammans med sin livspartner Thomas Greinwald. Och då tänker jag så här, när jag säger att det här är lite ovanligt, så det finns ju även flera liksom homosexuella par bland kungligheter. Men varför var det här ovanligt?
Ja, men det finns homosexuella kungliga par, det gör det. Men förr i tiden höll man detta hemligt. Man var inte officiell med det. Tack och lov så blir det allt vanligare att man visar det öppet. Och jag tror att många blinkar till, eftersom kungahusen i Europa, eller ja, hela världen, det bygger ju på den traditionella kärnfamiljen med mamma, pappa, barn. Det är ett ämbete som ärvs och går vidare i en familj i generationer. Och då har det fram till modern tid handlat om en man och en kvinna. Men som sagt, idag så ser ju världen annorlunda ut. Man får älska vem man vill, man får gifta sig av kärlek, även i ett konservativt kungahus.
Men skulle du säga att det är lite mer att det skiljer sig inom Europas kungahus?
Det kan det göra. I katolska länder tror jag att det här är jättesvårt.
Det spanska kungahus, ja, till exempel.
Ja, men verkligen, det tror jag är jättesvårt. Det kan ju komma dit en dag också, att man vågar vara officiell. Mm. Men sen är det också det här att kungahusen måste ju hålla sig relevanta och gå med tiden, så att säga. För ingen skulle ju idag acceptera att man inte får gifta sig av kärlek, att man inte får välja en partner själv, oavsett kön. Jag tycker det ska bli jätteintressant den dagen då en tronarvinge kliver fram.
Mm, verkligen.
Med en partner av samma kön. För det är ju först då som den här moderniseringen sätts på prov och man liksom kan pröva folks opinion, åsikter och så vidare.
Mm, och jag tänker att den tyske prinsen har ju inte något land att regera över i den meningen. Tyskland har ju då, hade en rad olika furstedömen med kungliga familjer, men idag så kan man vara en liksom familjs överhuvud. Man är inte statschef över ett land. Det kanske var lite lättare då för Franz von Bayern att komma ut då?
Jo, men det tror jag. Det tror jag absolut. Prins Franz, eller hertigen av Bayern som han också går under, han har varit tillsammans med Thomas Greinwald sedan 80-talet, så att det är ju en relation under många decennier. Men det var först 2023 då som de visade sig som ett par offentligt, och det var på ett tyskt kungligt bröllop. Och det här paret, de är inte gifta, men de har ju hållit ihop sedan 80-talet. Det är ändå fint, tycker jag. Mm.
Men jag tänker just då, han som vi nämnde, är det någon som tar över hans position i familjen och i den här då, som man kallar det, kungliga företaget inom familjen när han inte är i livet längre?
Ja, nu blir det ju lite komplicerat då, för att prins Franz och hans partner, de har ju inte skaffat några barn eller adopterat barn eller sådär. Så tronföljden då som överhuvud för huset Wittelsbach, den går därför vidare till hans yngre bror. Och brorsan heter Max Emanuel, han är också hertig av Bayern. Men han har inte heller några manliga arvingar. Och ska han då efterträdas, så blir det ättlingar till kung Ludvig den tredje.
Mm-hmm.
Och i sin tur då av hans förstfödde son då.
Det är nu man måste börja tänka såna här släktträd när du sätter igång. Ja. Jag måste visualisera det nästan för att hänga med.
Ja, men det kan vara lite krångligt.
Men det är ju så, Jenny, att det är ju många kungligheter som liksom stöttar HBTQI-rörelsen. Inte minst, vi vet ju kronprinsessan Victoria, hon har ju hållit tal många gånger på tal om det på olika gaygalor och delar ut priser och sådär. Och jag drog mig till minnes att i Storbritannien så fick prins William frågan vad han skulle säga ifall att hans barn skulle komma ut som homosexuella. Och då sa han så här.
It is something I'm nervous about, not because I'm worried about them being gay or anything. It's more about the fact that I'm worried about the pressures, as you were, and I'm here, that they're going to face, and how much harder their life could be. So from a parent point of view, that's the angle I worry about, is that I wish we lived in a world that it was, like you said, that was really normal and cool. But particularly for my family, in the position that we are in, that's the bit I'm nervous about.
Ja, William säger alltså här att han inte är orolig för om barnen är gay eller inte, men han säger att han känner oro över pressen de ska känna och hur mycket svårare deras liv skulle bli, särskilt i den position som hans familj är i. Som förälder så är det något han oroar sig för. Och han konstaterar också och önskar att vi levde i en värld där det anses liksom inte så annorlunda eller så, utan det är vad det är. Kärleken är vad den är, i den meningen.
Mm.
Okej, vi ska ta en liten kort paus, men häng kvar, för efter pausen då kommer det nya uppgifter om just Prince Williams ekonomi. Det har kommit ut, och så råder också lite av bebisyra i Storbritannien. Podden Kungligt är strax tillbaka. Okej, vi ska prata om Prince William. För häromdagen så var brittiska medier fulla av uppgifter om hans förmögenhet och det faktum att prinsen är ju en av Storbritanniens största skattebetalare. Man brukar ju ofta prata om att de är så oerhört förmögna, men nu pratar vi om när liksom pengarna åker åt andra hållet.
Ja, men det stämmer. Men jag lägger till ett men här.
Stor brasklapp.
Brasklapp. Enligt nya uppgifter då till brittiska medier, kan det vara så att han betalar över 7 miljoner pund om året i skatt, alltså 88 miljoner svenska kronor. Det är en ansenlig summa, minst sagt. Men det är högst frivilligt för prins William och även kung Charles ifall de vill betala skatt eller inte.
Mm-hmm.
Så att det, i de här artiklarna så är det inte så att det är inte så att de slår fast
att de väl gör det.
Nej, utan de har gjort så här beräkningar på uppgifter.
Okej, så vi ska gå igenom lite varifrån pengarna kommer. För framförallt så handlar det om inkomster från prinsens hertigdöme Cornwall. Godset värderas till över 1 miljard pund, ungefär då 12,5 miljarder svenska kronor. Och det genererar årliga intäkter på minst 20 miljoner pund till William. Det är ungefär 250 miljoner kronor per år.
Lite nice att få det i plånken.
Men verkligen, alltså, vad är det då? Vad är det för typ av inkomster?
Nej, men det här är ju en gammal tradition i brittiska kungahuset. Den sträcker sig tillbaka till 1300-talet. Att kungen och tronföljaren får ta del av... Ja, framförallt tronföljaren har då hertigdömet Cornwalls inkomster.
Mm-hmm.
Storbritanniens kung å andra sidan tar del av hertigdömet Lancasters inkomster. Förutom att han såklart också då får ett appanage från staten. Men pengarna från hertigdömet, det ska gå till kungafamiljens mer privata omkostnader. Mm. Om man då tänker att det här appanaget går till de mer officiella uppgifterna, så är hertigdömenas inkomster mer officiella, eller inte för de officiella utan privata omkostnaderna. Pengarna...
Ja, det var typ en privat resa då exempelvis.
Ja, eller privata kläder, privata bostäder, ja, mer sånt.
Bil.
Ja, privata bilar kanske inte då, inte de officiella.
Nej.
Men, ja, men vill William köpa en liten snygg Porsche, kanske han köper det från...
Inkomster från Cornwall.
Ja, men pengarna då i sig, hertigdömenas inkomster, det kan ju komma allt ifrån fastigheter. Det kan vara hyresfastigheter, det kan vara andra fastigheter, kommersiella byggnader, det kan vara butiker, ja, men vanliga bostäder, mark, gods... Och det är som sagt mycket pengar vi pratar om.
Ja, verkligen. Och enligt det brittiska finansdepartementet är kungahuset inte juridiskt då bundet att betala inkomstskatt på samma sätt som andra medborgare. Jenny, du var ju inne lite på det alldeles nyss. Det kan om de vill betala skatt. Men uppgifter till Sunday Times gör gällande att William gör precis som sin pappa, kung Charles, och betalar in skatt frivilligt. 88 miljoner kronor per år, det är ju en ansenlig summa. Det finns alltid hål att stoppa dem i.
Ja, och jag, om det nu stämmer då att han faktiskt betalar in den här skatten, så bra att det går tillbaka lite grann till folket också, för att, och till hertigdömet såklart.
Men det kan vara så.
Det kan vara så.
Det kan vara så. I I Storbritannien, vi stannar kvar där, så gläds man åt en ny bebis. Nu är det prinsessan Eugenie som ska få sitt tredje barn tillsammans med hennes make Jack Brooksbank.
Mm, det här är alltid lika roligt. Det här barnet förväntas komma någon gång i sommar. Men det som är lite intressant med just den här graviditeten, det är att den sker i tider då prinsessan Eugenie och hennes syster då, prinsessan Beatrice, ganska nyligen stängs ute från kungliga events. Och det har ju med föräldrarna att göra. Kung Charles har ju tagit, i alla fall officiellt utåt sett, ett visst avstånd från systrarna.
Mm, och det beror ju, som ni förstår, på alla händelser kring deras föräldrar, Sarah Ferguson och exprinsen Andrew. Paret gifte sig, nu är vi då tillbaka till Eugenie och Jack. De gifte sig för 12 år sedan och har sedan tidigare August 5 år och Ernest 2 år. Prinsessan Eugenie är för närvarande 12:e i tronföljden. Och hennes barn kommer då också att ingå i denna arvsordning. Men det är inte en helt enkel fråga, eller hur?
Nej. Nej, i Storbritannien har de...
Förklara lite det här med släktträdet.
Ja, men i Storbritannien, det är inte som i Sverige där vi har en förkortad tronföljd som gäller då kungen, kronprinsessans familj, Carl Philip och Madeleine och så vidare. Utan den är lång, hundratals namn på den. Där ingår faktiskt flera av den svenska kungafamiljen också, som ju på avstånd är släkt med den brittiska. Men det innebär då att det här barnet förväntas ju då bli nummer 15 i tronföljden. Och det innebär ju då att alla de hundratals som kommer efteråt får så här, tick, flyttas ner ett steg.
Jag satt och tittade på en bild på det här. Mm. Och då tog jag faktiskt hjälp av en kollega, för jag hittade inte dig då. Ja. En annan kollega som är också väldigt, väldigt duktig när det är kungligt.
Jag vet vem det är.
Och vi satt och räknade och höll på där. Mm. Men berätta då för våra lyssnare, vilka är det som närmast liksom flyttas ner då med tanke på det här nya barnets kommande ankomst?
Jo, Eugenies nya barn kommer att flytta ner prins Edward en placering. Och Edward är ju då brorsa till kung Charles. Mm. Följt av Edvards son James som är Earl of Wessex, han är 18 år, och dottern då, Lady Louise Windsor, som är 22. Så exprins Andrews två barn och liksom deras barn går före Edward och hans familj.
Mm. Så man hänger med där. Mm. Så prins Edward får då plats 16 efter det kommande barnet. Mm. Men hon måste verkligen hänga med här. Ola Tunga rätt i morgon. Jag blev först så blev jag lite överraskad då att skandalprinsen Andrew är kvar där.
I tronföljden?
Ja, men sen kom jag ju på att det har väl med födslorätten att göra. För han blev ju av med sina titlar, men han blev ju inte av med sin plats i tronföljden.
Nej, men så är det. Han är kvar i tronföljden.
Ja, men Andrew är ju då Edwards storebror, så därför går han före lillebror.
Precis.
Okay. Gällande prinsessan Eugenie och hennes make Jack Brooksbank, så har ju de har legat ganska lågt sen alla de här liksom skandalerna som har varit kring Eugenies föräldrar. Men Jack Brooksbank har ett förflutet som Barman Jack, och det är ett smeknamn som han fick under sina vilda partyår, och han brukade ofta synas på nattklubbar och på barer i mängder. Han fyllde 40 år i söndags, och firandet beskrevs som lågmält, ett low-key party, helt enkelt lite lugnare och mer modest firande.
Jag fattar det.
För det måste ju ha med liksom, de vill ju inte ha någon uppmärksamhet här.
Nej, de vill ligga lågt, som en följd av alla skandaler som surrat kring familjen. Alltså, jag köper det rätt av. Det är fantastiskt härligt att fylla 40, men de har verkligen hållit det i sin innersta krets med vänner och familj.
Det var någon beskrivning där att de hade åkt och ätit lunch på en klubb eller vad det var. Så att det var liksom, men de hade ändå
haft... De vill ju inte ha rubriker efter allt det med Andrew Mountbatten Windsor och Sarah Ferguson och allt det där. Då vill inte de ha rubriker, här är superfesten för prinsessan Eugenies make, utan de håller det.
Brittiska medier är duktiga på sådana rubriker.
Oh ja.
Och de vill nog skydda sina barn.
Oh ja.
Och, liksom...
och det är ju faktiskt ett barn på väg nu då, som vi sa. Och där vill jag också lägga till, med tanke på alla kommentarer om att men nu är även de här döttrarna utfrysta ur kungahuset. Brittiska kungahuset hade faktiskt gjort ett uttalande om att nu ska det här barnet födas.
Mm. Och vadå? Och hur ska vi tolka och ta oss an det, menar du?
Nej, men jag menar att det är en fin gest. Mm. Nu står ju de så långt från tronen, de hade inte behövt göra det, men då blir det som ett pressmeddelande från kungahuset att nu ska det födas ett nytt barn.
Men så långt från tronen står de ju inte. Alltså det är såklart, de kommer ju aldrig, jag menar, Eugenie kommer aldrig bli drottning, det är inte det jag menar, men det är ändå inte så långt bort. De har ju alltid varit i den innersta kretsen.
Jo, det har de. Men med tanke på allt som har hänt så är de inte riktigt det längre. Men
hur skulle vi tolka det om de inte hade skickat ut ett offentligt meddelande och liksom gratulationer? Ja, hur skulle vi tolka det då?
Då hade det varit ett statement att de är utfrysta.
Forever.
För jag menar, kungahuset gör de här uttalanden så fort det föds kungliga barn i liksom familjen.
Så de är inte helt utfrysta?
Nej.
Nej, det är så
viktigt. Det slår vi fast.
Okej, Jenny, jag tänkte vi skulle ändå avsluta med ytterligare en liten snackis från kungens åttaårsdag. Inte riktigt lika stor som Sofias hatt och de andra vi har nämnt, men dock, för den är från Anna. Vid kungens 70-årsfirande var kungens barns svärföräldrar med vid firandet, men i år så såg jag ingen av dem. Är det bara jag som har missat paret Westling eller paret Hellqvist och Eva och Neil på bilderna? Alltså då Chris och Neils mamma eller prinsessa Sofias föräldrar eller prins Daniels föräldrar? Jag fick frågor lite i chatten där och jag hade en kollega här, jag tror på vår så kallade desk, som ringde till hovet och frågade om det var så, har vi missat dem? Men så var det ju inte.
Nej, och jag gissar att den personen då, min kollega, fick svaret att de var inte bjudna.
Nej, de var inte bjudna. Nej. Och då är frågan varför?
Nej, men det verkar som att man tagit ett beslut kring inbjudningarna att hålla det mer officiellt. Att fokusera på representanter för riksdag och regering. Det var mycket politiker på plats. Det var mycket kungliga, utländska statschefer med partners med. Det var många representanter för näringslivet. Och man satsade på det mer än den utökade familjen.
Mm.
Och jag tror att det helt enkelt bara var ett policybeslut man tog, att man ville hålla det på den nivån. Sen tror inte jag, man hade likväl kunnat ta ett beslut att bjuda in svärföräldrar och sånt också, absolut. Men det var 400 gäster på den här galamiddagen, det är väldigt mycket folk. Och också många som man nog anser att man ville ha på plats. Mm. Från näringsliv, från riksdag och regering och så vidare. Så att, det var nog bara så man bestämde helt enkelt.
Ja. Okej, alltså det är så härligt med alla de här frågorna.
Ja, fortsätt skicka in.
Jag gör det.
kungligt@aftonbladet.se.
Eller din Insta, för där får du ju mycket frågor också.
Det kommer också.
Ska du ta den också?
På Instagram heter jag kungligt med Jenny, så ställ frågor där också, så tar vi med dem.
Och vi är ju på gång med frågeavsnitt, så skicka gärna, det är alltid så himla roligt, för vi får ju också frågor på saker som man själv, alltså som man liksom kommer från, helt från kant, som en kantboll om man skulle prata lite sportspråk.
Ja, spännande saker.
Det är kul. Mm. Jag tycker det är roligt när du får lite svåra frågor.
Ja, du tycker det. Ja.
Men det är för att jag tycker det är så roligt när du sen får visa din kunskap.
Ja. Men det,
man lär sig saker.
På tal om kungens födelsedag, det var så himla fint. Det var två helt olika personer i kungens tjänst som faktiskt sa under vid olika tillfällen vid firandet att de lyssnar på podden. Det gjorde mig väldigt glad.
Aha.
Faktiskt.
Alltså när du var ute och snurrade runt i vimlet?
Typ. Nej, inte vimlet, men på, under bevakningen.
Under bevakningen. Ja.
Jag tycker det värmer. Det känns roligt att dels att de säger det och dels att...
Ja, för det hade de inte behövt göra.
Nej. Och för att man blir glad att vi... Det gör att vi jobbar ännu hårdare, Maria.
Ja,
ja.
Det gör det faktiskt. Och ja. Men det är ju fruktansvärt kul.
Mm.
Okej, ska vi ta och säga så för idag då? Så vi rundar av veckans avsnitt helt enkelt.
Det gör vi. Tack för att ni har lyssnat.
Tack, hej då!
Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.